Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi ska denna gång se på kapitel 8 i Matteus evangeliet. Men först vill jag än en gång påminna om att Matteus inte försöker ge oss en biografi av Jesus. Inte heller en kronologisk ordning av de händelser som utgjorde Jesu gärning. Men han vill visa att Jesus är den Messias som profetskrifterna vittnar om. Och efter bergspredikan möter vi i kapitel 8 och 9 12 av Jesu under. 6 i vart kapitel. Matteus vill låta oss förstå att han som höll sin predikan på berget och uppmanade oss att älska våra fiender, han har också kraften och myndigheten att utföra och fullföra sitt ord. Herren gjorde det ju absolut klart för oss att den som ständigt är i mig och jag i honom, han bär riklig frukt. Ty skilda från mig kan ni ingenting göra, som det står i Johannesevangeliets 15 kapitel. Och jag önskar att vi verkligen alltid kunde ha det lika klart för oss, i vardag som helg. Du och jag, i och genom oss själva, kan inte vara eller göra något som är acceptabelt för Gud. Idag arbetar Kristus genom den helige ande som han har sänt till världen för att genom oss göra det vi inte kan. Låt oss nu se på de 6 undergärningar som Matteus refererar i sitt evangelium. Och han återger dem inte i kronologisk följd, men i en logisk ordnad uppdelning. Först Jesus botar en spetälsk man. Herren rör vid honom som har denna fruktansvärt smittosamma sjukdom, som var något av det värsta som kunde drabba en människa. Det andra är när han helar officerens tjänare. Det sker på avstånd. Han har ingen kontakt med den sjuke. Det tredje är när han botar Petrus svärmor genom att röra vid hennes hand. Det fjärde, han driver ut andar hos många besatta. Han rör sig alltså in i den övernaturliga andevärlden. Det femte, han stillar stormen och griper därmed in i skapelsens värld och visar sin makt över elementen. Och det sjätte, i gadarenernas land fördriver han onda andar ur två besatta, som var så farliga att ingen kunde komma fram den vägen. Han kliver alltså med makt in i den mörkaste delen av andevärlden. Konungen stiger in i alla dessa olika områden, och Matteus berättar detta i en ordningsföljd som är logisk med tanke på det som han vill förmedla. Vi läser där i Matteus kapitel 8 och vers 1. När han kom ned från berget följde stora folkskaror honom. Lägg märke till att det är stora folkskaror som följer honom. Han är uppe i Kapernaum där han sedan en tid har haft sitt utgångspunkt. Matteus kapitel 4 berättade om hur han lämnade Nazaret och bosatte sig i Kapernaum. Och vi kan räkna med att detta under skedde i det området. Han omsätter bergspredikan i praktisk handling, och vi läser i vers 2. Då kom en spetälsk man fram, föll ned för honom och sade: Herre, om du vill kan du göra mig ren. I Bibeln så symboliserar spetälska synd. Spetälskan var ansedd som en helt obotlig sjukdom. Det var den mest avskyvärda och frånstötande sjukdom. Och se, vilken tro vi möter hos denne man. Han frågar inte, kan du göra mig ren? Men han säger, om du vill så kan du. Det som vi ber är inte alltid Guds vilja. Men är det hans vilja, så kan du vara alldeles säker på att han kan. Den spetälske säger, jag vet att du kan, men vill du? Det är ganska annorlunda mot det vi idag kan höra när man befaller att Herren ska göra vissa saker. Låt mig säga så enkelt och klart jag kan. Låt Gud avgöra. För det är på det sättet det sker under alla omständigheter. Och vi läser i Matteus 8 och vers 3. Då räckte han ut handen, rörde vid honom och sade, jag vill, bliv ren. Och genast blev han ren från sin spetälska. Jesus räckte ut handen och rörde vid honom. Vad hade hänt om jag hade rört vid en som var spetälsk? Jo, jag hade själv blivit smittad av sjukdomen. Men vad sker nu? Han blir vidrörd av Jesus. Han står där och ser hur Jesus tar på honom, och han känner Jesu hand. Försök att tänka dig in i den här mannens situation. Jag känner inte mannens bakgrund, men låt oss tänka oss att han en dag upptäckte ett utslag på handen. Kanske han hade varit ute och plöjd, och så kommer han hem och visar sin hustru som smörjer in det med salva. Nästa morgon så var det så rött som det kunde bli, och han går ut för att plöja igen. Och det här pågår cirka en vecka. Och hans hustru börjar bli orolig, och hon föreslår att han ska gå och visa sig för prästen. Han går till prästen, som isolerar honom, sätter honom i karantän i 14 dagar. Och efter den tiden så har sjukdomen spridit sig, och prästen säger, du är spetälsk. Så frågar han prästen om han kan gå hem till sin hustru och ta farväl. Beklagar, säger prästen. Men ingen människa må röra vid dig mer. Om någon kommer i din närhet, måste du ropa ut, spetälsk, spetälsk. Han kan stå på avstånd och se sina barn växa upp. De kommer att sätta ut mat på ett bestämt ställe, och han hämtar det där. Men han kan inte röra vid sina barn eller sin hustru eller någon annan. Och ingen kan röra vid honom. Och så en dag står han i Jesu närhet och säger, om du vill kan du göra mig ren. Och vad gör Jesus? Han rörde vid honom. Ett ord av Jesus hade varit nog. Men denne man behöver ett vidrörande. Och detta vidrörande var något av det mest underbara och fantastiska som någonsin hänt denne man. Han blev inte bara helad från sin spetälska, men återförd till mänskligheten och till Guds familj. Och genast blev han ren från sin spetälska. Och vi läser i vers 4. Men Jesus sade till honom, du får inte tala om detta för någon. Men gå och visa dig för prästerna och bär fram den offergåva som Moses har föreskrivit till ett vittnesmål mot dem. Och i den beskrivning Markus ger av den här händelsen kan vi läsa i Markus 1 och 45. Men han gick ut och började vitt och brett berätta om händelsen, så att Jesus inte längre öppet kunde gå in i någon stad. Vi kan så gott förstå mannens iver efter det han upplevt. Men konsekvensen av att han inte gjorde som Jesus sagt blev att Jesus nu var tvungen att dra sig tillbaka till öde trakter. Jesus har alltid en begrundelse för allt han säger till oss, även om vi inte kan se sammanhanget i ögonblicket.
Min framtidsdag är ljus och lång, den räcker bortom tidens tång, där Gud och lammet säljas ser, och ingen nöd ska vara mer.
Och i Matteus 8, verserna 5-13 läser vi: När han kom in i Kapernaum kom en officer till honom och bad honom: Herre, min tjänare ligger där hemma lam och lider svårt. Jesus sade till honom: Ska jag komma och bota honom? Officeren svarade: Herre, jag är icke värdig att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under befäl. Jag har också soldater under mig. Om jag säger till en av dem, gå, så går han. Eller till en annan, kom, så kommer han. Och till min tjänare, gör det, så gör han det. När Jesus hörde detta, förundrade han sig och sade till dem som följde honom: Sannerligen, jag säger er, så stor tro har jag icke funnit hos någon i Israel. Och jag säger er, många ska komma från öster och väster och sitta till bords med Abraham, Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska bli utkastade i det yttersta mörkret. Där ska de gråta och skära tänderna. Sedan sade Jesus till officeren: Gå hem, det ska ske som du trodde. Och tjänaren blev frisk i samma stund. Denne man är officer i den romerska ockupationsmaktens tjänst. Han är en hedning, men evangelisten Lukas berättar att han byggde en synagoga för judarna. Och nu kommer han med sitt problem. Lägg märke till att han säger inte något om vad han önskar att Jesus ska göra. Han bara beskriver situationen för Jesus. Min tjänare är lam och lider svårt. Och det är som om Jesus säger: Varför berättar du det för mig? Har du tänkt att jag ska komma hem till dig och bota honom? Nej, säger officeren. Jag är inte värdig ett sånt besök. Bara säg ett ord. Han var officer och hade hög auktoritet i den romerska armén. Och så säger han att på samma sätt som jag har makt över mina tjänare, samma makt har du över allting, även sjukdom. Jesus förundrar sig över hans tro, och även om den sjuke tjänaren inte var närvarande, så är officeren nöjd när han har fått det han bad om, ett ord från Jesus. Och för Jesus spelar avståndet ingen roll. Han ser officerens tro och han helar hans tjänare. Och lägg märke till att Jesus säger inte: Jag ska göra så eller så. Han säger bara: Ske dig som du trodde. Meditera över det lite grann. Och vi läser vidare i vers 14 och 15. När Jesus kom in i Petrus hus fick han se att Petrus svärmor låg sjuk i feber. Då rörde han vid hennes hand och febern lämnade henne, och hon steg upp och började passa upp honom. Vi möter alltså en tredje typ av sjukdom här. Det första var spetälska, den obotliga och smittosamma sjukdomen. Den andra var förlamning. Det tredje är feber, en mer eller mindre övergående sjukdom. Det kan hända att Petrus svärmor hade tillfrisknat efter en tid, men Jesus helade även henne. Och vi läser i vers 16 och 17. När det hade blivit kväll förde man till honom många besatta. Han drev ut andarna med sitt blotta ord och alla sjuka botade han, för att det skulle gå i uppfyllelse som var sagt genom profeten Esaias. Han tog på sig våra svagheter och våra sjukdomar bar han. Vi lägger märke till att om vi i de tre tidigare tillfällena fick möta enskilda personer i deras möte med Jesus, så säger Matteus här att man förde många besatta till honom. Och här beskrivs ingen enskild. Och därmed kan vi också förstå att det är många som blivit botade av Jesus, men som alltså Bibeln inte i detalj berättar om. Matteus hänvisar till profeten Jesaja kapitel 53 och vers 4. Och det är väl sannolikt den vers som är mest använd av så kallade troshelbrägda görare. Och de hävdar att det är kroppsligt helande i försoningen. Och de använder denna vers som stöd för sin hållning. Låt oss gå tillbaka till Jesaja och se på dessa verser. För jag tror inte att de stadfäster den moderna sensationshelbrägda görelsen alls. Vi läser i Jesaja, kapitel 53, vers 4 och 5. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor, dem lade han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade. Vad är det som vi är helade ifrån? Från våra överträdelser och missgärningar, berättar dessa verser. Ja, men säger du, är du så säker på det? Ja, jag vet att det är det dessa verser talar om. Därför att Petrus säger i Petrus första brev, kapitel 2 och vers 24. Våra synder bar han i sin kropp upp på korset, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit helade. Helade från vad då? Från synd. Petrus gör det mycket klart att det är synd han talar om. Och Jesaja säger i Jesaja 53 och vers 6. Vi gick alla vilse som får, var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Det var våra missgärningar som blev lagda på honom. Det är uppenbart att Jesaja refererar till det faktum att Kristus skulle brottas med syndens stora problem. Att säga att kroppsligt helande automatiskt ligger i försoningen är verkligen att gå vid sidan om saken. Uppståndelsen och även den förhärligade kroppen ligger också i försoningen. Men jag har ännu inte fått min uppståndelsekropp. Har du? Även en ny jord, där all förbannelse är borttagen, ligger i Kristi försoning. Men det är ju uppenbart att vi inte upplever det ännu. I dessa dagar när Satan ännu regerar på jorden, så ges inte befriande från sjukdom som något Gud automatiskt är bunden till i och med försoningen. För att bara nämna ett exempel, varför gjorde Paulus inte anspråk på helande när han berättar om att han har fått en törntagg i sin kropp? Vi läser i andra Korinterbrevets 12:e kapitel vers 7-9. För att jag inte ska bli högmodig över de utomordentligt höga uppenbarelserna har jag fått en törntagg i min kropp. En Satans ängel som ska slå mig i ansiktet för att jag inte ska bli högmodig. Tre gånger bad jag Herren att han skulle befria mig från den, men han svarade, du behöver ingenting mer än min nåd. Ty kraften når sin fullkomning i svaghet. Därför vill jag mycket hellre berömma mig av mina svagheter för att Kristi kraft ska bo i mig. Och det finns flera exempel i skriften. Bland annat Paulus medarbetare Epafroditus som var sjuk. Så sjuk att han var nära döden. Och om vi ser på vers 3 i Jesaja 53 så står det i denna profetia om Messias att han var en smärtornas man och förtrogen med sjukdom. För oss är det viktigt att förstå och erkänna att det inte alltid är Guds vilja att hela från sjukdom. Ibland griper Gud in genom att han helar från sjukdomen, alltså tar bort bördan. Andra gånger griper han in genom att ge oss nåd att bära sjukdomen. Det vill säga, istället för att ta bort vår börda, ger han oss en starkare rygg. Och till dig som just nu lider av svår sjukdom och är i nöd, så vill jag säga, istället för att uppsöka de platser där dessa mirakelmöten annonseras, varför inte istället gå direkt till Gud med din nöd? Sök honom för att få veta om det är hans vilja med dig. Jag tror verkligen på gudomligt helande. Men däremot har jag inte så stor tro på alla dessa som här nere på jorden ger sig ut för att ha denna kraft. Jag föredrar att lägga fram min sak inför den store läkaren och säga som den spetälske: om du vill kan du göra mig ren. Och vad han så än i sin gudomliga visdom och kärlek väljer att göra, så kan jag vara säker på att han gör det i kärlek, och all ära tillhör honom, och jag önskar inte heller något annat. Gud griper in idag, och det är stort att bli vidrörd av Gud. Vare sig han väljer att handla med oss på det ena eller det andra sättet. Vi läser i Matteus kapitel 8, vers 18-20. När Jesus såg en stor folkskara omkring sig befallde han att man skulle fara över till den andra stranden. Då kom en skriftlärd fram till honom och sade: Mästare, jag vill följa dig vart du än går. Jesus svarade honom: Rävarna har lyor och himmelens fåglar har nästen, men människosonen har ingen plats där han kan vila sitt huvud. Precis när Jesus ska resa över till andra stranden så kommer en skriftlärd fram till honom. Han har sett undren, han ser folkskaran och så ser han att Jesus gör sig klar att resa. Och nu måste han bestämma sig snabbt om han vill följa Jesus eller inte. Och det verkar som om Jesus vill varna den skriftlärde, så att han inte ska göra sig falska förhoppningar om vad det vill säga att följa honom på grund av undren han har sett. För det ligger ingen tillvaro med problemfri lycka och väntar på den som blir en Jesu efterföljare. Och vi läser i vers 21 och 22. En annan av hans lärjungar sade till honom: Herre, låt mig först gå hem och begrava min far. Men Jesus sade till honom: Följ du mig och låt de döda begrava sina döda. I hela den antika världen så var det att inte bli gravlagt något av det värsta som kunde ske en människa. Och det var en sons plikt att begrava sin far. Så det handlar nog inte om själva begravningen. Men mannen talar sannolikt om att han har ansvar och omsorg för sin far tills han dör. Det Jesus säger är: evangeliet skapar nytt liv. Det finns många uppgifter i denna värld som kan utföras även av den som inte är ett Guds barn. Men att gå med evangeliet, det kan bara den som har fått livet göra. Låt det döda begrava det döda. Följ du mig. Och i vers 23-27. När han sedan steg i båten följde hans lärjungar med honom. Då uppstod en häftig storm på sjön så att vågorna slog över båten, men han låg och sov. Då gick de fram och väckte honom och sade: Herre, hjälp oss, vi går under. Han sade till dem: Varför är ni rädda? Er tro är liten. Sedan reste han sig upp och bannade vinden och sjön, och det blev alldeles lugnt. Men människorna förundrade sig och sade: Vad är detta för en man? Till och med vindarna och sjön lyder honom. Här ska vi bara lägga märke till att Jesus tillrättavisar lärjungarna för deras svaga tro. Sedan stillar han stormen. Vilken kontrast till den förkunnelse som säger att om du bara tror starkt nog kan Gud hjälpa dig. O du underbare Jesus, som först säger till mig: Du har liten tro, och sedan hjälper du mig. Och jag vill vittna om det. Här har jag erfarit detsamma som lärjungarna. Och vi läser vers 28 till och med 34. När han kom över till andra stranden, till gadarenernas land, kom två besatta emot honom. De kom ut från gravkamrarna och var så farliga att ingen kunde komma fram den vägen. De ropade: Låt oss vara i fred, du Guds son. Har du kommit för att plåga oss innan det är tid? Ett långt stycke därifrån gick en svinjord och betade, och de onda andarna bad honom: Om du driver oss ut, sänd oss då in i svinjorden. Då sade han till dem: Far iväg. Då for de ut och for in i svinen, och hela jorden störtade sig ut för branten, ned i sjön och omkom i vattnet. Men svinvaktarna sprang sin väg och kom in i staden och berättade där allt sammans, även det som hade skett med det besatta. Då gick hela staden ut för att möta Jesus, och när de fick se honom bad de honom gå bort från deras område. De onda andarna fruktar, för de vet vem Jesus är. Det är ingen människa som tilltalar Jesus som Guds son i någon av evangelierna. Det är bara djävulen och demonerna som gör. När Jesus kallas Guds son av en människa sker det på grund av en särskild uppenbarelse. Men vi lägger alltså märke till att de onda andar vet vem Jesus är. Ja, som någon sa, de onda andar har ibland en klarare bekännelse av Jesus än liberalteologerna. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.